härskare. Han placerar berättelsen om Johannes i en särskild tid, i en särskild region. Vi får veta att det är kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Och för den historieintresserade kan meddelas att vi då med största sannolikhet befinner oss år 28 efter Jesu födelse eller efter tideräkningens början. Och om du känner dig förvirrad och känner dig lite allmänt obrydd av de här namnen och härskarna, så gör det ingenting, därför att jag tror att det är halva poängen. Vi minns nästan ingenting om de här namnen. Historiskt sett har väldigt få saker bevarats om dem. Men vi vet ganska mycket om en märklig man som var klädd i kamelhår, som befann sig på en viss plats vid ungefär samma tid. Honom är det miljarder människor världen över som får berättas om, som får lyssna till hans ord. Men av kejsaren och härskarna, det minns vi nästan ingenting. Ta det som en påminnelse om att komma ihåg vad det är som är viktigt. Vad är det som bevaras och vad är det som försvinner i historiens glömska? De här namnen, de här härskarna, de här platserna berättar ändå en historia för oss. De berättar en historia om förtryck, om misär, om längtan efter frihet. Sedan år 6 efter tideräkningens början så var liksom Israels område. Det var under direkt styre av romarna. Romarna hade härskat sedan tidigare, men det hade varit lite olika varianter av det där. Men sedan år 6 så satt en ståthållare och styrde direkt över Jerusalem, över Judén. Det var lite kungar som hade mark i det, liksom kontrollerade norra delen av landet. Och så är det två överste präster som nämns. Och vad kan vi läsa in i det här då? Ja, men vi vet att romarna utövade direkt kontroll över det som skedde i Judén, över Jerusalem. Och det vi vet historiskt om romarriket, det var att så länge du inte gjorde något väsen av dig, så länge du följde deras ordningar och principer, så var det liksom ordning och reda. Men om du inte gjorde det, låt säga att du inte ville tillbe kejsaren för att du tillbad en annan gud. Det såg inte romarna med så blida ögon på. Israels folk längtade ju efter frihet. Så man gjorde olika försök att liksom befria sig från romarnas förtryck. Och när romerska armén svarade varje gång med att brutalt krossa de idéerna och tankarna. Och de här överste prästerna som man tänkte att de ska väl ändå stå för rätt saker. De ska väl ändå följa Guds väg. Ja, det var lite si och så med den saken. Man längtade efter ett nytt ord från Gud. I 400 år hade det liksom varit tyst från himlen. För det är ungefär 400 år sedan den sista boken i Gamla testamentet skrevs. Det var senaste gången han uppfattade att det här är liksom Guds tilltal. Och man väntade på att Gud skulle återvända till sitt folk. Därför att det var inte det här som Gud hade lovat. Det var inte så här Gud hade talat om att framtiden skulle se ut. Folket hade ju förts i exil på 500-talet till Babylon. De hade fått återvända, men inte till frihet. Utan till att lyda under olika kungar och härskare. Och det var inte det Gud hade sagt. Det var inte det profeternas löften hade talat om. som han väntade på Gud. På Guds tilltal, på att Gud skulle återvända, på att Gud skulle befria dem, på att Gud skulle liksom återupprätta förbundet. Det skulle komma en tid då frälsningen skulle bli uppenbar. Och folket skulle förnyas och kunna följa Gud så som det var tänkt att vara. Det var ingen som riktigt visste hur det skulle se ut. Men när en eldig kär i kamelskinn börjar predika så lyssnar folk. Kan det vara han? Kan det vara nu det sker? Johannes döpte människor i Jordanfloden. Det var en stark symbol. Därför att när Israels folk befriades ur Egypten så gick de ju genom vattnet. De gick genom vattnet i Röda havet. Och de gick genom Jordanflodens vatten in i det förlovade landet. Att gå genom vatten, det blev en symbol för att träda in i Guds folk. Det blev en symbol för att nu är vi på det sätt och på den plats där Gud vill att vi ska vara. Så när människor blev proselyter, alltså när människor konverterade till judendomen, så döptes man i vatten för att markera, nu är du en i folket. Nu har du symboliskt också gått genom vattnet som folket gjorde en gång för länge sedan. Att Johannes kallade israeliter att döpa sig, det säger ganska mycket. De levde inte alls där Gud ville att de skulle leva. De behövde liksom återinträda i förbundet. Det krävdes en omstart för att de skulle vara redo. Och därför är Jordanfloden, det var mer än bara ett praktiskt ställe, därför att det var en flod med rinnande vatten. Det var ju där de gick in i landet. Och när Johannes döper människor i Jordan så är det en symbol för att nu är det en omstart. Nu börjar vi om. Vi får en ny chans att börja leva så som Gud hade tänkt. Johannes, han var verkligen som en SMHI-varning. Därför att han konstaterade att det räcker inte med att bara kunna räkna sin släkt tillbaka till Abraham. Vilka föräldrar du har, vilken ätt du kommer ifrån, det spelar faktiskt inte så stor roll. Privilegier av liksom att vara född av rätt föräldrar, de räckte inte. Därför att livet behöver gå i linje med det du påstår. Johannes han betonar omvändelsens frukt. Det vill säga, om jag säger att jag vill leva så som Herren vill, så behöver det också synas i mitt liv. Jag behöver så att säga bära den sortens frukt. Och det var bråttom. Johannes konstaterar att yxan är satt till roten på trädet. Och de träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Gud har ett förbund med sitt folk. Och i förbundet så gör Gud sin del och folket gör sin del. Varför då? Är det för att Gud råkar gilla regler? Nej, för att vara Guds folk, det är någonting högre, någonting större. När folket lever så som Gud vill, när folkets liv speglar vem Gud är, då kommer Guds godhet, Guds härlighet och ära att förmedlas vidare. Så som Johannes predikade med profeten Jesajas ord. Alla människor ska se Guds frälsning. Det var målbilden. Det var syftet. Och när människor inte levde så, ja, då tappade de ju syftet. Det är just det här som Jesus kritiserar i templet. I texterna som vi läste vid första advent. När Jesus rensar templet. När han kör ut dem som köper och säljer. Han kritiserar överste prästerna och de skriftlärda. Det är därför Jesus i anslutning till intåget i Lukas berättelse. Han gråter över tillståndet i Jerusalem. Jesus gråter därför att de förstod inte. De var så fel ute. Gud hade kommit. Det som de hade längtat efter så länge var nu här. Och de såg inte. Därför att de var förblindade av egna ambitioner, egna agendor, egna idéer. Deras väg att lösa sina problem, deras väg att nå det där de längtade efter, det var inte Guds väg. Utan deras väg slutade med just den katastrof som Johannes ville hjälpa dem att undvika. År 70 efter Kristus jämnar den romerska armén Jerusalems tempel med marken. Trädet bar ingen frukt. Men vad har då Johannes att säga till oss idag? Vi är ju inte israeliter som lever år 28 efter Kristus under romersk ockupation. I alla fall sist jag tittade så var det inte så. Jag vet inte om jag har missat någon. Men det var ju en och annan utklädd här förut så man vet ju aldrig. Men jag tror att Johannes har någonting viktigt att säga till oss idag. Och det första har att göra med omvändelse och med nåd. Vi älskar att prata om Guds nåd. Med rätta. Guds oerhörda nåd, det är ju grunden till det kristna livet. Att Gud i sin stora nåd har sträckt ut handen till oss. Att Gud i sin nåd har gjort det vi inte förmår själva. Att skapa och upprätta relationen mellan sig och oss. Nåden är som skyddsnätet under en trapets. Ni vet de här slänggungorna som cirkusartister kan ha. Och så hoppar de emellan och man sitter och tänker, oj hur ska det gå? Och så är det någon som tappar taget. Och så finns det ett skyddsnät under som tar emot dem när de faller. Så är det med nåden. Så är det med Guds nåd. När vi faller så fångas vi av nåden. Men nåden beskrivs också som att den fostrar oss. Likt en förälder, en tränare, en lärare som hjälper oss att se våra misstag och försöker hjälpa oss att undvika att göra dem igen. Gå med mig till Titusbrevet. Titusbrevet och kapitel 2. Vers 12-13 står det så här. Jag läser från vers 11. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. I folkbibelns översättning så står det uttryckligen att nåden fostrar oss. Nåden fostrar oss. När Johannes döpte människorna som kom till honom så var han tydlig med att det beslut du har fattat här nu av att låta dig döpas, det behöver liksom fortsätta med hur du lever. Det är vad omvändelse handlar om. Att vägen får gå i en lite annan riktning. Ordet Det grekiska ordet för omvändelse betyder ordagrant att byta sinnelag. Men det är betydligt vidare än att bara tänka annorlunda. Det handlar om att leva annorlunda. Att byta riktning. Och här tror jag det finns en utmaning till oss. Vi har alla saker i våra liv som vi brottas med. Saker, områden där vi kanske återkommande faller. Vi har kanske mönster av synd som vi trillar dit i. Beteenden som gör att vi gång på gång, fast vi kanske egentligen inte vill, hamna där vi vill undvika. När så sker så får vi falla i nådens skyddsnät. Men Johannes ger oss också en nyckel för vägen vidare. Nämligen, gör något annorlunda. Vad kan jag göra för att undvika att hamna där igen? Johannes gav tydliga och enkla direktiv för de som följde honom. Har du 2 skjortor, dela med dig av en. Har du mer bröd än du kan äta, dela med dig. Var du tullindrivare skulle du inte ta pengar av folk som du inte hade rätt till. Och var du soldat skulle du inte utpressa någon med hot om våld. Så frågan är, vad kan du och jag göra? Vilka kanske enkla principer kan vi ta till oss för att undvika att göra samma sak igen? Kan vi göra något konkret som hjälp för oss själva och som ett tecken på att vår bön om förlåtelse och omvändelse är genuin? Ibland kan de här sakerna vara svåra att se själv. Det kan vara svårt att se klart på sitt eget liv. Så här kan vi behöva hjälpa varandra. Tala med någon du har förtroende för. Så kan vi med Paulus ord från Galaterbrevet bära varandras bördor. De här sakerna, de här områdena i livet där vi kanske brottas, där vi faller, de kan föra med sig väldigt mycket skam. Det är kanske de områden i livet vi gör allt för att ingen ska få veta någonting om. Men om vi pratar med någon om det, om vi så att säga tar fram det i ljuset, i liksom ett tryggt samtal, då bryts skammen. Skammen trivs bäst i mörkret. Och tar vi fram någonting i ljuset så kan det få brytas. Kanske känner du, det är nog bara jag i hela världen som brottas med det här. Men i ett samtal med en annan människa kan det få visa sig, nej, det fanns fler. Det fanns någon annan som brottades med kanske samma eller liknande saker. Vi får bära varandras bördor. Vi får hjälpa varandra att se, så här är det. Det här kan du och jag göra annorlunda. Den andra saken som Johannes budskap har att säga till oss, det handlar om chansen till en ny start. När Johannes predikade för människorna så var hans budskap oerhört allvarligt. Men det var inte kört. Det fanns en chans till en ny start. De hade hamnat långt ifrån Gud, men vägen tillbaka stod öppen. I Jordanflodens vatten inbjöds alla som hörde till möjligheten för en ny start. Och jag vill säga att samma erbjudande, det gäller dig och mig också idag. Oavsett var du och jag befinner oss, oavsett hur vårt liv ser ut, oavsett vad som har hänt bakåt, vad vi har med oss i vårt livs ryggsäck, så finns möjligheten till en ny start. Johannes var tydlig med att det han gjorde, Det var liksom bara en skugga av det som skulle komma efter. Den som kom efter honom, Jesus, var överlägsen i alla avseenden. Och Jesus, han inbjuder alla att följa honom. Han kallar alla människor till sig. Och genom dopet så får vi del i honom, i hans död och hans uppståndelse. Och Titus brevets tredje kapitel, verserna 3-8, säger så här. Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna. Slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Men när vår Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Han har frälst oss till ny födelse och förnyelse genom den heliga ande. Hos Jesus så får varje människa en chans till en ny start, till en omstart, till en möjlighet att leva på ett lite annat sätt. Den inbjudan, den gäller oss var och en. Och det spelar inte så stor roll var vi befinner oss. Om livet inte riktigt ser ut så som du skulle vilja, möjligheten till en omstart, till en ny fräsch start, den finns där. Jesus står med öppna armar och säger välkommen. Vi ska om en liten stund få lovsjunga och tillbe tillsammans. Och då kommer det finnas möjlighet för den som vill och önskar att som ett tecken på det ord som Johannes gav oss och som Jesus har sagt. För den som vill så kommer det finnas möjlighet att få bli struken med ett kors med olja i pannan. Som ett tecken på att jag vill ha en ny start. Jag vill liksom börja om och få dra ett streck över det som har varit. Oljan är en symbol för den heliga ande. Om du känner, jag behöver det. Så kommer Bodil och Ingrid finnas här bakom i den öppna dörren i vikväggen. Så vill de be för dig och så vill de få stryka dig med olja. Som ett tecken på den nystart som finns tillgänglig i erbjudandet från Jesus. Och har du någonting annat du vill att de ber för, så ber de jättegärna med dig. Vad du än må bära i ditt liv och på ditt hjärta, så vill de be tillsammans med dig och för dig. Vi ber tillsammans som avslutning. Johannes, du kan komma fram. Och så lovsjunger vi och tillber. Vi får vara inför Gud. Och erbjudandet från Jesus finns tillgängligt. Kom till mig. Herre, vi kommer inför dig den här stunden. Herre, du som är nådig och barmhärtig. Tack för att du tar emot oss när vi kommer till dig. Tack för att du möter oss med vidöppna armar varje gång vi får komma till dig. Varje gång vi söker oss till dig så tar du emot oss. Du avvisar ingen. Herre, du känner var och en av oss. Du känner varje hjärta, varje liv, varje människa. Herre, du ser de områden i våra liv där vi faller, där vi brottas, där vi kämpar. Herre, tack för nåden som vi får falla i. Men Herre, hjälp oss också att kunna hjälpa varandra med din heliga andes ledning. Herre, visa oss vad vi kan göra, vilka steg vi kan ta, om det finns något konkret vi kan göra för att hjälpa oss vidare. Herre, låt din nåd få fostra oss och lära oss och vägleda oss. Och Herre, jag vill be för den eller de som känner att det är läge för en ny start. Läge att få dra ett streck över det som har varit. Herre, tack för att du tar emot den som kommer till dig. Tack för att varje människa som söker dig ska finna dig. Tack för löftet om att den som ber ska få, den som söker ska finna, och för den som bultar ska dörren öppnas. Herre, kommer din heliga ande över oss var och en. Herre, kom och gör ditt verk mitt ibland oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.